السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتشتر قوينام تفسير på den ärade Koranen, och det här är den andra lektionen i tafsir surat al-Kahf, och vi börjar med att lyssna på de verser vi ska gå igenom idag.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
جزاك الله خير. وياك. إن شاء الله فصيل من هذا الشيء هنا ما يدور. كل شيء إن شاء الله مستمتع. نعم. إذا كم في بحول الله أن بيرجع وينام berättelsen om pojkarna i grottan. Och denna sura är ju uppkallad efter denna berättelse. Surat al-Kahf, grottan. Då denna sura har många berättelser i sig. Men den har denna berättelse som handlar om pojkarna som blev troende och sedan förföljda av sitt folk på grund av sin tro. Och tillsammans så sökte de skydd och flydde från sitt folk. Och sökte skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och tog den här tillflykten i grottan. Och Ibn Taymiyyah rahimahullah nämner att den här suran, eller denna berättelse, är från de mäktigaste av berättelser när det kommer till Allahs awliya. Utan tvivel så var dessa pojkar från Allah subhanahu wa ta'alas awliya. Eller de som står Allah azza wa jal nära. Och Allah azza wa jalla ger ju mirakel till sina tjänare, sina awliya. Och det här miraklet som de fick var någonting otroligt. Att Allah subhanahu wa ta'ala skyddade dem och satte dem i sömn. Och fick dem sedan att vakna efter 309 år. Subhanallah, så det är ett tecken. Och denna berättelse som vi kommer att nämna är också ett väldigt starkt bevis på återuppståndelse. En stark tillbakavisning för de som förnekar att Allah kommer att ge liv till de döda. Att det finns de som förnekar en domedag och ett nästa liv. Då Allah subhanahu wa ta'ala fick dessa pojkar att sova i 309 år. Och sedan så väckte han dem och saker och ting. Eller de var precis som den dagen de gick och la sig. Mashallah. Och vi kommer generellt att läsa från Tafsir ibn Kathir. Och som jag sa innan, jag kommer inte läsa allting från Tafsir ibn Kathir, utan jag läser det utvalda som är autentiskt och det som är mest relevant i denna berättelse. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala säger här i den nionde versen i denna sura: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Tror du att grottans och skriftens folk var ett under bland våra tecken? Ibn Kathir nämner här att Allah subhanahu wa ta'ala börjar med att nämna denna berättelse kortfattat och sedan så nämner han den i detalj. Och här ställs då en fråga: am hasibta, yani, tror du Muhammed att berättelsen om grottans och skriftens folk var ett under bland våra tecken? Och då säger Ibn Kathir, yani, denna händelse, leysa amruhum ajiben fi qudratina, det som skedde dem var inte någonting svårt eller omöjligt för våran makt. För att Allah skapade himlarna och jorden dag och natt och skapade solen och månen och satte dem i sina banor och stjärnorna och allting annat från Allahs stora tecken, som också tyder på hans storhet, Ta'ala Allah. Och Allah subhanahu wa ta'ala är ala kulli shay'in qadir, att han är mäktig att göra vad han vill. Wa la yu'jizuhu shay'un, och ingenting yani står utanför Allahs makt. Nå. Och ingenting yani är svårt för Allah subhanahu wa ta'ala, även om det skulle vara någonting underligare än denna berättelse. Yani, vad menas med den här versen? Att den här berättelsen är någonting underligt. Men Allah subhanahu wa ta'ala har gjort mycket underligare saker. Mycket mäktigare och större saker och mycket större tecken i sin skapelse. Taib. Och sen så nämner Ibn Kathir här att El-Kef är grottan. Grottan i berget. Den grottan som pojkarna då sökte tillflykt i. Och ordet Raqim, han nämner här olika tafasir, att det kan vara dalen som grottan fanns i, eller det kan vara namnet på berget och så vidare. Men Allahu alam, det som verkar mest korrekt är det som berättas från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, att han sa att Raqim är boken eller skriften. Och det sägs från Sa'id ibn Jubayr att Raqim är en tavla. Lawh, alltså en sten eller någon form av tavla där man hade ristat in berättelsen om dessa pojkar. Och sedan hade man satt upp den här tavlan bredvid ingången till grottan. Men efter det att man då hade det här miraklet hade skett, så skrev folket i byn den här berättelsen och satte den här tavlan bredvid ingången till grottan. Så det sägs att det här är betydelsen av Ar-Raqim. Ja. Och vad som också bevisar att ordet Raqim betyder skrift, och det här är också det som Sheikh Uthaymeen lutar åt, är det som Allah som han har talat säger, Kitabun Marqum, eller samma ord, Marqum, Raqim. Yani betyder då någonting skrivet, någonting ristat eller skrivet. Och det här är också åsikten av Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullahu ta'ala. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Idh awwal fityatu ila al-kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada." Minns när de unga männen flydde för att skydda sig i grottan. Och de sa: "Vår Herre, skänk oss nåd från dig och underlätta vår situation på det rätta sättet." Här säger Ibn Kathir att Allah ta'ala berättar om dessa pojkar. Fitya, som också betyder yani starka ungdomar. De som flydde med sin religion från sitt folk. Yani för att skydda sin religion från sitt folk. Så att deras folk inte skulle sätta dem på test. Yani få dem att förlora sin tro. Så de flydde med sin tro och tog då tillflykt i grottan i berget. För att skydda sig från sitt folk. Och när de gick in i grottan så gjorde de den här duan och bad om Allah subhanahu wa ta'alas rahma. Rabbana atina min ladunka rahma. Ge oss rahma från dig och skydda oss från vårat folk. Wa hayyi lana min amrina rashada. Och underlätta våran situation för oss. Yani bestäm för oss det som är bäst. Och ge oss det goda slutet, som det har nämnts i en sahih hadith som Ibn Kathir här nämner, att profeten Muhammad alaihissalam gjorde dua och han sa: "Wama qadayta lana min qada'in faj'al 'aqibatahu rushdan." Att i de saker du har bestämt för oss, så gör det slut korrekt eller bra för oss. Yani när de då bad Allah subhanahu wa ta'ala att Allah skulle underlätta för dem, eller att Allah skulle ge dem det bästa. Och Ibn Kathir nämner också en liknande hadith där profeten a.s. brukade göra dua och han sa: "Allahumma ahsin aqibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adab al-akhirah." Och Allah, ge oss det goda slutet i alla våra angelägenheter och skydda oss från att förnedras i dunya och att straffas i akhirah. yani då indikerar Ibn Kithir på att dessa två dua är samma betydelse som den duan som pojkarna gjorde. Att Allah skulle ge dem det bästa i detta liv och i nästa liv och skydda dem från det onda i detta liv. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَحْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Därför täckte vi deras hörsel, vilket gjorde att de föll i djupsum i grottan i ett antal år. Och sedan så väckte vi dem från deras sömn så att vi kunde testa vilken av de två grupperna som var bäst i att beräkna den tidsperiod som de hade stannat i grottan. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att vi täckte deras hörsel. Yani, vi fick dem att sova när de kom in i grottan. Och de sov väldigt många år. Thumma ba'athnahum. Och sedan så gav vi dem liv. Eller vi väckte dem. Och ordet ba'ath som här nämns är då att återväcka någon. Så vi väckte dem då från deras sömn efter alla dessa år som de hade sovit. Och en av dem begav sig då ut för att köpa någon mat som de kunde äta i staden, som det kommer att berättas senare i denna berättelse. Ja. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى. Vi berättar för dig, vi får berätta för dig, alltså Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deras sanna berättelse. Sannoliken så var de unga män som trodde på deras herre och vi ökade dem i vägledning. Och här säger Ibn Kathir att från och med här så börjar Allah subhanahu wa ta'ala att berätta denna berättelse i detalj. Först var det bara lite generellt och nu kommer den i detalj. Vad var det exakt som hände för någonting? Så Allah nämner att de var ungdomar, shabab. Och de hade vänt sig till sanningen. Och de hade blivit vägledda till den rätta vägen. Blivit vägledda till skillnad från de äldre männen i byn eller i staden som var på en falsk religion. Alltså som dyrkade statyer. Och säger Ibn Kathir här att därför finner vi att de flesta som besvarar och ger gehör till profeternas kall, till Allah subhanahu wa ta'alas kall, är ungdomar. Generellt. Det är ungdomar som oftast är mer mottagliga. Men vad beträffar de äldre, Afwan han nämner här att det var mest ungdomar som följde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inte att det var generellt. Att det oftast är ungdomar som var de flesta som besvarade profeten Muhammeds kall sallallahu alaihi wasallam. Och vad beträffar de äldre från Quraysh så var de kvar på sin religion, de flesta av dem. Wa lam yuslim minhum illa qalil. Och endast ett fåtal av dem blev muslimer. Och samma sak berättas här i berättelsen om pojkarna om grotten. Att de var unga. Och sen så säger Allah وَزِدْنَاهُمْ هُدَى. Vi ökade dem i vägledning. Här säger Ibn Kathir att imamerna som till exempel Imam al-Bukhari använde denna vers och liknande verser som bevis på att iman ökar och stiger och att vissa människor har bättre iman. För ni känner ju till att det finns vissa vilsna sekter som förnekar det. Som al-Murji'a, de säger att antingen har man iman eller så har man inte iman. Iman kan inte gå upp eller ner, utan det är en och samma sak. Men den korrekta åsikten är att, som det inte råder något tvivel om, är att iman kan bli stark, kan bli svag och så vidare. Och han nämner också här vad som liknar den här versen. Är Allahs uttalande وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Och de som är ni följer vägledningen kommer vi att öka i deras vägledning och vi kommer att ge dem Guds fruktan. ولا سير اقصى فاما الذين امنوا فزادهم فزادتهم ايمانا وبترفار دوم سون ترور سو اركاد دوم ادارس ايمان ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم الله سير اقصى فرت اركاد درس ايمان يعني utöver den iman som de har. Och alla andra verser som också tyder på detta. Och sen så säger Ibn Kathir, det har nämnts att dessa pojkar var på Isas religion, alayhi salam. Wallahu alam. وَالظَّاهِرْ أَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ مِلَّةَ النَّصْرَانِيَّةِ. Men det som verkar mer korrekt är att de levde innan Isa, alayhi salam. För om de skulle ha varit på Isas religion så skulle inte de judiska rabbinerna bryr sig om denna berättelse. Yani de har skrivit ner denna berättelse och återberättat den. Så om den skulle vara relaterad till de som då kallas för kristna så skulle judarna inte bry sig om denna berättelse. Och han refererar här till en berättelse som nämndes i början på denna sura. Som jag inte nämnde förra veckan. För det finns svagheter i den berättelse. Men det kan vara värt att nämna i alla fall. Och det är att Kuffar i Mekka skickade dessa frågor till judarna. Att de då skulle fråga, eller från judarna, bad de då Kuffar fråga profeten Muhammed a.s. vissa frågor. Och om han kunde svara rätt så skulle han vara en sann profet. Och de här frågorna var, vilka var pojkarna i grottan? Vem var Dhulqarnayn? Och vad är själen för någonting? Vad är själen? Dessa tre frågor. Och då så sa profeten Ali Islam, jag ska svara er imorgon. Och han sa inte inshallah. Så uppenbarelsen kom inte på 15 dagar. Och det nämns 30 dagar. För att han inte sa inshallah. Och sedan så kom då Jibril ner med dessa verser. Men som sagt var, det finns lite svagheter i den berättelsen. Det finns en person som är okänd i kedjan. Men många av de lärda nämner den här i sin tafsir. Ja. Så då säger Ibn Kathir att den här berättelsen tyder på att berättelsen om pojkarna i grottan var någonting som judarna kände till och hade i sina böcker. Vilket då tyder på att den här händelsen utspelade sig före Isa alayhi salam. Wallahu a'lam. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهَ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Och vi gjorde deras hjärtan fasta och starka med ljuset. Eller vi gjorde deras hjärtan fasta och starka. När de ställde sig upp och sa, vår Herre är Herren över himlarna och jorden. Aldrig ska vi åkalla en annan Gud än honom. Och om vi skulle göra det så skulle vi säkerligen ha uttalat en enorm otro. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att han stärkte dem. Yani gjorde deras hjärtan fasta. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Ej, Ibn Kathir säger, vi gav dem tålamod. Tålamod i att trotsa sitt folk. Trotsa den falska religionen som deras folk var på. Och också tålamod i att lämna sitt folk. De lämnade den lyx och det välstånd som de levde i. Den lycka och fröjd. Så han nämner här att många av el-Mufassirin nämner att de här pojkarna var söner till konungar. Konungar från Rom, alltså från det romerska riket. Och de var folk av höga positioner. Och så kommer han då börja berätta berättelsen. Ja. Så Allah gav dem den här styrkan. Allah gav dem tålamod, thabat. Och gav dem då trygghet i sina hjärtan. Så att de lämnade inte bara religionen av sitt folk. De lämnade också sitt folk för Allahs skull. Och de lämnade också det välstånd som de levde i. Och så kommer nu Ibn Kathir att berätta lite mer detaljerat den här berättelsen. Ja. Så han säger då att de var söner till mäktiga personer. Och att de begav sig ut en dag tillsammans med folket för att fira folkets högtid. Och folket dyrkade statyer och tawarit och de slaktade till dessa statyer. Och det här folket hade en väldigt tyrannisk kung. Och det sägs att den här kungen kallas för Daqyanus. Och den här kungen brukade då beordra folket att göra kyrk och uppmana dem till detta. Så när folket begav sig ut för att samlas på denna högtid, så begav sig också pojkarna ut tillsammans med sina fäder och sitt folk. Och när de såg vad folket gjorde för någonting med sina ögon, så förstod de att det här var någonting fel. Hur kunde man göra sujud till statyer? Hur kunde man slakta till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, som skapat himlarna och jorden? Så dessa pojkar då drog sig bort från folket och de samlades under ett träd. Och det intressanta här är att han säger att de kände inte varandra. Men alla pojkar som kände samma sak, kände avsky och hat mot det som de såg, drog sig tillbaka och satte sig avlägset under ett träd. Men de var alla rädda för att prata om det fel som de såg. För de visste inte att de andra var också muslimer på tawhid. Och kanske var rädda för att de skulle berätta för kungen och så vidare. Så till en början så var alla väldigt tysta. Och ingen berättade om sin tro. Och han nämner också Ibn Kathir, som han alla, att det som samlade dem under trädet, det var samma sak som samlade deras hjärtan på iman. Gärna Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner här hadithen som finns i Bukhari, som också tyder på detta, att Allah subhanahu wa ta'ala samlar folket av iman. Då profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa: Al-arwah junudun mujannada, fama ta'arafa minha talaf, wama tanakara minha akhtalaf. Att själarna är som förberedda soldater. De som känner varandra kommer att komma överens. Och de som ogillar varandra kommer att vara oense. Bima'na al-hadith, den är lite komplicerad att översätta denna hadith. Men betydelsen av hadithen är att själarna på något sätt är länkade. De goda själarna dras till de goda själarna. Och de onda själarna dras till de onda själarna. Eller hur? Att folk samlas med de som man yani liknas med. Och därför subhanallah, hur många gånger har man inte träffat en person för första gången i sitt liv, men efter några minuter så märker man att man klickar med personen. Man kommer överens och det är som att det är din bror. Du har känt honom så otroligt länge och du älskar honom. Och hur många människor finns det inte som du har känt i åratal, men du bara hatar dem. Det går inte att komma överens med dem. Det går inte att samarbeta med dem och så vidare. För själen är på det här sättet. Och därför nämner också vissa av salaf att om en person från sunna skulle gå in i en moské där det sitter 1000 från Ahlul Bidda, men en person av sunna, så kommer han att enas med den här personen av sunna. På något sätt, han känner inte någon, men i slutändan han kommer dras till den här personen. Och motsatsen, det kommer en dålig person och går in i en moské där alla är bra, förutom en person som är dålig, han kommer hamna med den här personen som är dålig. Och därför säger araberna att på yuru ala ashkaliha taqa, att fåglarna samlas med sin sort. Eller hur? Skator med skator och ankor med ankor och så vidare. Så Ibn Kathir säger här, och ni får ursäkta om det ibland är lite hackigt i översättningen, för jag översätter direkt från boken då, från arabiska. Han säger, syftet är då att de alla samlades och att de alla dolde sin tro för varandra, för de var rädda för varandra. Och de visste inte att de andra var likadana. Tills en av dem sa: Ta'lamuna wallahi ya qawm innahu ma akhrajakum min qawmikum wa afradakum anhum illa shay'un. Han sa att ni, mitt folk, ska veta vid Allah att det som fick er att dra er tillbaka från ert folk, vad var det som fick er att dra er tillbaka? Vad är det som har fått er att samlas här? Och då så sa en av dem: Jag, wallahi, jag såg det som mitt folk gjorde. Fa'araftu annahu batil. Så jag förstod att det var falskt. Och att den enda som förtjänar att dyrkas är Allah. Och att man inte ska sätta någonting vid hans sida. Han som skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan. Och då så sa en annan av pojkarna: Wa ana wallahi waqa'a li kadhalik. Och jag, wallahi, fick samma tankar. Och en annan sa samma sak. Tills de alla var överens om detta. Så de var enade på detta och blev bröder på sanningen. Så de, yani, tog en böneplats och började be till Allah subhanahu wa ta'ala. Och när folket fick veta detta så berättade man detta för kungen. Så kungen kallade på folket, eller kallade på dessa pojkar framför sig och frågade dem om vad de sysslade med för någonting. Och vad det var för religion som de hade valt. Så de svarade honom med sanningen. Och inte bara det, de kallade också honom till Allah Azza wa Jal. Och det här är det som Allah subhanahu wa ta'ala då säger: وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَّ دُعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهَا. Att de ställde sig, قَامُوا, yani de stod framför denna kung och de sa: våran herre är herre över himlarna och jorden och vi kommer aldrig sätta någonting vid hans sida. Och när Allah subhanahu wa ta'ala säger len nedu'ua, len på arabiska, hadha li nafyi ta'bid, yani aldrig någonsin. De negerar och säger att de aldrig någonsin ska dyrka någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. För om vi skulle dyrka någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala så skulle det vara falskt. Och då så säger Allah laqad qulna idhan shatata, yani om vi skulle ha dyrkat någonting annat än Allah så skulle vi sannoliken ha sagt och gjort någonting batil, någonting falskt, någonting som är lugn och någonting som är buhtan, yani en synonym till lugn och falskhet. Och så säger de haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alaha law la ya'tun 'alayhim bi sultanin bayyin. Att vårt folk har börjat dyrka andra gudar än Allah. Varför hämtar de inte något klart och tydligt bevis för detta? Och vem gör mer fel än den som hittar på en lögn om Allah? Yani, om de nu tycker att de har rätt i att dyrka någonting annat än Allah, varför kan de inte hämta ett klart och tydligt och korrekt bevis för det som de gör? Varför kan de inte hämta ett klart och tydligt bevis? Sultan, som bevisar det som de gör. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Och vem är värre än den som hittar på lögner om Allah? Yani, Ibn Kithir säger, de, dessa människor är dhalimun, el-kadhibun. Det är de som är förtryckare, orättvisa, de som ljuger. فِي قَوْلِهِمْ ذَلِكَ. När de påstår att man ska dyrka andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Så, han nämner här och fortsätter berättelsen. Att när kungen då kallade dem till när de kallade kungen till att tro på Allah subhanahu wa ta'ala så nekade han och vägrade. Och inte bara det, han började att hota dem. Och sedan så beordrade han att man skulle ta av dem deras fina kläder. Och sedan så beordrade han att man skulle utvisa dem från staden. Alltså typ förnedra dem, ta ifrån dem deras rikedomar, deras kläder och ut från staden. Kanske han kände att de kommer att känna sig svaga och vilja komma tillbaka och sedan acceptera kungens falska religion. Och det var då som de kom överens på att de skulle fly från staden för att skydda sin religion. Och så säger Ibn Kathir att det här är det som är mashru, yani lagstiftat, och det man ska göra inda wuqu al-fitan fi an-nas, när folk yani har drabbats av fitna. Och fitnan är det som dominerar i samhället. Att man ska fly med sin religion. Man ska fly i rädsla för att förlora sin religion. Så som det har nämnts i den autentiska hadithen i Bukhari som han nämner. Där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: Yushiku en yakuna khayra mal ahadikum ghanaman yatba'u biha shagafu al-jibal. Det kanske kommer att komma en tid där den troendes bästa egendom är några får som han vallar bredvid bergen och letar efter platserna där det har regnat. Han flyr med sin religion från fitna. Han flyr med sin religion från fitna. Och så säger Ibn Kathir att vid ett sånt här tillfälle så är det rekommenderat att göra al-uzla. Och al-uzla på svenska är att yani, betydelsen att man tar avstånd från allt. Typ man går och bor någonstans ute på landet själv. Bort från allt och alla. Det är det som kallas för al-uzla. Vilket har nämnts i vissa hadither och vissa athar. Och vissa av salaf har också skrivit böcker om detta. Att i tider av fitna, där kanske muslimerna lyfter vapen mot varandra. Och andra former av fitna. Så är det rekommenderat att fly på detta sätt. Och så säger Ibn Kathir, men det är inte rekommenderat vid andra situationer än denna. På grund av att det är, när man gör uzla så missar man al-jama'at wal-jam. Ja, när man missar den här enigheten mellan muslimerna och att kunna be tillsammans och samlas tillsammans med muslimerna. Så fortsätter Ibn Kathir och säger då att när de yani, var bestämda på att bege sig iväg och att fly från sitt folk, så valde Allah subhanahu wa ta'ala detta för dem. Och Allah berättar om detta. وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ. Och de unga männen sa till varandra, och när ni drar er undan från dem och det som de dyrkar förutom Allah, så sök då skydd i grottan. Eran Herre kommer att öppna en väg för er från hans nåd och kommer att underlätta situationen för er. Ja. Så وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ, och då ni drog er undan från ert folk. Ej, ni drog er undan och trotsade ert folk i deras religion, i deras dyrkan, då de dyrkade någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Och ni drog er också undan från ert folk med era kroppar, alltså era personer. Så de gjorde bara av från sitt folk med två saker. De lämnade sitt folks religion och lämnade också sitt folk. Så fly då, eller ta skydd i grottan. Eran Herre kommer att öppna en väg för er från hans nåd och kommer att underlätta situationen för er. Ja. Så Allah kommer att ge er sin rahma och han kommer att skydda er från folket med sin rahma. Och yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Och han kommer då att underlätta situationen för er. Na, så då begav de sig ut från staden mot grottan och tog skydd i den här grottan. Och folket letade då efter dessa pojkar efter ett tag, och kungen sökte efter dem, och det sägs att han inte fann dem. Och Allah subhanahu wa ta'ala yani dolde dessa pojkar från folket, så som han gjorde med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Yani, de här pojkarna var i grottan, och som Sheikh Sa'di säger, så förstår man av berättelsen att grottan var nära staden. Hur förstår vi det? Det här med att de skickade honom att köpa mat, att han skulle dölja sig och gå ner. Yani, man förstår hela den här händelsen, att de var nära staden. Och trots det så hittade man inte dessa pojkar på mer än 300 år. Allah subhanahu wa ta'ala dolde dem för folket. På samma sätt som Allah subhanahu wa ta'ala dolde profeten Muhammed a.s. och Abu Bakr från al-Mushrikin när de yani, flydde från Mekka. Och han nämner här den här berättelsen då profeten Muhammed a.s. och Abu Bakr al-Siddiq tog skydd i Ghar al-Thawr, grottan av Thawr, och al-Mushrikin från Quraysh då letade efter profeten Muhammed a.s. trots att de gick förbi grottan och trots att de stod vid grottans ingång, eller precis över profeten Muhammed a.s. och Abu Bakr, så kunde de inte se någonting alls. De såg ingenting alls, trots att profeten a.s. och Abu Bakr satt precis under dem. Och då så sa profeten a.s. det här kända uttalandet till Abu Bakr: ja Abu Bakr, vad tror du om två där Allah är den tredje? När Abu Bakr sa, om de bara kollar ner kommer de att se oss. Allas, vad tror du om två där Allah är den tredje? Och så nämner han den här versen från surat Toba. Och så säger också Ibn Kathir att berättelsen om då profeten var i grottan al-Islam är ännu mäktigare än berättelsen om pojkarna i grottan. Och han nämner också att det har berättats att de fann pojkarna och sedan så skulle de då straffa pojkarna genom att stänga in dem i grottan. Men han säger att den här, det kan inte stämma. Den här, det stämmer inte, för att alla nämner det här med att solen kom in i grottan och sånt. Så de var absolut inte instängda. Ja. Och sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala och säger att du kan se, eller du må ha sett solen då den steg sjunkandes till höger om deras grotta. Och när de gick ner och vände sig bort från dem åt vänster, då de låg i mitten av grottan. Och det är ett av Allahs bevis eller tecken. Den som Allah vägleder är rätt vägledd, och den som han vilseleder, åt honom finner du ingen wali, alltså vägledare, att leda honom till den rätta vägen. Och de här verserna handlar kortfattat om att inte bara att de kunde söka skydd i den här grottan var också perfekt. På så sätt att öppningen till grottan gjorde så att när solen gick upp och gick mot då mitten av himlen, så löste den aldrig rätt in i grottan på pojkarna, så att de skulle brännas under dessa 300 år. Och inte heller när solen gick ner, så löste den in i grottan och brände pojkarna. Så, men ändå, det kom in luft och sånt i grottan, och värme. Men alhamdulillah, de tog aldrig skada av solen. Utan grottan, öppningen till grottan var perfekt, så att de inte skulle ta skada av solen. Och Sheikh Uthaymeen nämner också att även man kan också förstå verserna som att det kom in sol, men inte så pass att det skadade dem. För människan är också i behov av sol. Men tänk att de ligger under solen, ni lyser rakt på dem, då skulle de ju brännas, eller hur? Och här nämner också Ibn Kathir en annan viktig sak. Vart låg det här grottan någonstans? Vart låg den här grottan någonstans? Ibn Kathir nämner att det här är inte relevant. Det finns ingen faida i att känna till vart den här grottan låg någonstans. Och det är tråkigt att vissa tafsirböcker nämner massa åsikter som saknar bevis för vart den här grottan låg någonstans. Och de berättar från Ibn Abbas att han har sagt att det är en stad som heter Eila. Allahu alam. Och det sägs att den ligger i Europa, det sägs att den ligger på Balkan. Wallahu alam. Så säger Ibn Kathir, Wallahu alam bi ayyi biladin Allahu huwa. Allah vet bäst i vilket land den här grottan ligger. Och om det fanns någon maslaha i religionen, så skulle Allah berätta för oss vart den här grottan låg. Eller profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och profeten Muhammed alaihi wasallam har sagt att jag har inte lämnat någonting efter mig som för er närmare till paradiset. Och tar er längre bort från elden, förutom att jag har berättat denna sak för er. Så allting som det finns en nytta i religionen eller i dunya, eller i religionen först och främst, har profeten Muhammed a.s. berättat om. Men han har inte berättat vart den här grottan låg. Vilket bevisar att det finns ingen nytta i att veta vart grottan låg någonstans. Så alla berättade om hur grottan såg ut, men inte vart den låg. Det är det som är viktigt att reflektera över. Hur Allah skyddade dem i grottan. Allah lät dem sova. Allah gav dem liv. Hur solen exakt perfekt inte kom in i grottan och så vidare. Det här är det som är tecken. Inte att den låg i ett visst land. Det är inte ett tecken i sig själv. Förstår ni? Och det är också en annan viktig punkt som kommer nämnas sen. Att man ska lägga vikt på det som är essentiellt. Det som är kärnfrågan. Det som är viktigast. Vad är själva budskapet med dessa berättelser? Är det att vi ska diskutera i vilket land grottan låg? Är det det som kommer ge oss starkare iman? Är det det? Eller vi ska diskutera hur många pojkarna var i grottan? Var de 6, var de 5, var de 7? Kommer det öka våran iman? Om vi vet att de är 6 eller 7 eller 5 eller 4? Nej. Det är inte det som är själva tankeställaren i berättelsen. Och det är viktigt att man tänker på det ibland. Att man ibland kanske hakar upp sig på detaljer. Och glömmer bort själva syftet med berättelsen. Och så säger Allah, ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. Detta är från Allahs tecken. Då han vägledde dem till den här grottan. Och han lät dem leva. Trots att solen. Och han lät då, وَالشَّمْسُ وَرِيهِ.
tadkhulu alayhim fihi. Och sol och vind kom in i grottan. Så att deras kroppar inte skulle förstöras. Välika min ayat illa. Detta är från Allahs tecken. Och sen säger Allah, وَمَنْ يَهْدِ اللَّهَ فَهُوَ الْمُحْتَدُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Att den som Allah vägleder åt rätt väg. Den som Allah vägleder är rätt vägledd. Och den som han vilseleder åt honom finner du ingen wali. Alltså vägledare att leda honom till den rätta vägen. Ja. Så Allah var den som vägledde dessa pojkar till att finna vägen till sanningen bland sitt folk. Ja. Så den som Allah vägleder kan ingen vilseleda. Och den som Allah vilseleder kan ingen vägleda. Och han säger också Sheikh Uthaymeen att den här versen är ett bevis på att en muslim ska acceptera ödet. Att om en person är vilseledd så är det någonting som Allah har bestämt. Khalas. Du ska inte yani, ifrågasätta detta. Utan det är ödet. Självklart du kan försöka vägleda honom, vilket är våran plikt. Men i slutändan, om en person är vilseledd så är det Allah azza wa jalla som har vilselett honom. Och den som är vägledd är det Allah som har väglett. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَتَحْسَبُهُمْ إِقَاذًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوْ يَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Vi tar den här versen som sista vers idag. Och om du skulle ha, eller du skulle ha trott att de var vakna då de sov, och vi vände dem på deras högra och vänstra sida, och deras hund sträckte på sina två frambren vid ingången till grottan. Hade du hittat dem, eller hade du tittat på dem, så hade du säkerligen vänt dem ryggen i flykt, och du skulle säkerligen fyllts med avsky eller en rädsla för dem. No. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att de sov fast det såg ut som att de var vakna. Och han nämner här Ibn Kathir, och det här nämner också andra i tafsir, att de sov med öppna ögon. Varför? För att om ögonen skulle vara stängda så skulle de kanske förlora synen. Om ögonen inte används på 300 år så Allah kan de kanske ta skada. Och när folk då såg dem så såg de folk som, eller om de nu såg dem, så skulle de se folk som låg med öppna ögon. Yani man skulle bli väldigt rädd om man såg dem. Ja. Och så säger Allah وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Att vi vänder dem till höger och till vänster. Vi vänder dem till höger och till vänster. Och här säger Ibn Kathir, vissa av Salaf sa att de vändes två gånger om året. Alla vände på dem två gånger om året. Och Ibn Abbas sa, om man inte skulle ha vänt på dem så skulle jorden ha tagit deras kroppar. Alltså de skulle förmultna av jorden. Om någonting ligger på jorden för länge så förmultnar det, eller hur? Men när det rörde på sig så yani, skyddades de. Och här nämnde faktiskt Sheikh Uthaymeen rahimahullah en fa'ida. Allah subhanahu wa ta'ala säger då att han vänder dem till höger och till vänster. Och Allah nämner inte ryggen och inte magen. För att sova på höger och vänster sida är det bästa sättet att sova på. Vilken fa'ida, eller hur? Mashallah, hur ulema tänker djupt alltså. Och en annan viktig sak är, vem var det som vände på dem? Allah, eller hur? Allah var den som vände på dem. Och därför säger han här att Allah säger وَنُقَلِّبُهُمْ. Vi vänder på dem. Alltså Allah vänder på dem. Och han nämner här, det här bevisar att det som en person gör i sömnen inte tillskrivs till honom. Man säger inte att han gjorde när han gjorde någonting i sömnen. Taib. Därför att Allah i den här versen tillskrev vändandet till honom, inte till dem. Så han säger exempel om en person i drömmen säger, eller i sömnen, jag skiljer mig från min fru. Eller, jag ska ge 1000 rial till den här personen. så är han inte skyldig. Eller han har ingen synd på sig. Alltså han har inte skilt sig och han är inte skyldig någonting alls. Det man säger i sömnen står man inte till svars. Ja. Och han nämner också en annan fejl varför Allah subhanahu wa ta'ala vänder på deras kroppar. För att blodet i kroppen måste röra på sig. Att om man ligger på en sida så kommer allt blod på en sida. Så att blodet behöver ju cirkulera i kroppen. Och sen så säger Allah wa kalbuhum basitun dhira'ayhi bil wasid. Och deras hund sträckte på sina två framben vid ingången till grottan. Inte bara att de här sju pojkarna sov, som vi kommer nämna nästa lektion, att de var sju stycken. Och hunden var den åttonde. Hunden var också fick också sova. Och hunden sov vid ingången till grottan. Och han sov då på magen med sina två, vad heter det, tassar eller framben framåt. Som att han var i en slags vaktposition. Så att om någon skulle gå förbi grottan skulle de typ bli rädda för hunden. Och tänka att oj, de här vakthund och så vidare. Och gå därifrån. Så det såg ut som att han vaktade fast han också sov. Mashallah. Och han nämner också Ibn Kifir. Att Yahrus alayhim al-bab. Att det är också en hunds vana. Att hunden brukar sova vid dörren. Då den vaktar till exempel. Och det som man förstår. Han säger här att hunden var precis utanför. Yani, i ingången till grottan. För att änglarna går inte in i ett hus där det finns en hund. Som du har nämnts i en sahih hadith. Alltså i Bukhari. Och de går inte heller in i ett hus där det finns en bild. Och i vissa hadither, änglarna går inte heller in i ett hus där det finns en junub. Wala kafir. Som du har nämnt i en hadith som är Hassan, säger han. Ja, och det sägs att det här var deras jakthund. Och det är det som verkar mest korrekt. Wallah alam. Och han nämner också Sheikh bin Uthaymeen rahmahullah ta'ala. En fayda som har att göra med hundar. Som kan vara relevant att nämna. Han säger, och den här versen bevisar att det är tillåtet att ha en vakthund. Den här versen bevisar att det är tillåtet att ha en vakthund som vaktar människor. Och vad beträffar att ha en hund som vaktar ens boskap så har det nämnts i sunna. Och också att ha ett djur som vaktar ens vad heter det? Åker och skördar och sånt. Är också tillåtet som du har nämnts i sunna. Och då så säger Sheikhen att vakta en människa är någonting som är mer berättigat. För om det är tillåtet att ha en vakthund som vaktar ens mark och vaktar ens djur. Så förstår man att det är ännu mer berättigat att det är tillåtet att ha en hund som vaktar en människa. Eller som vaktar ens hus. Men självklart så får den här hunden inte. Den ska inte vara inne i huset, för den får vara utanför huset. Ja. Så alla, vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah nästa vecka. Och jazakumullahu khairan.